brukar hela.
Tack för det. Ja, tack kära vänner för förtroendet att få vara här med er igen. Och det är en underbar glädje. Vi har ju ett sånt stort glädjeämne tillsammans, och det är evangeliet. Evangelium betyder ju glädjebudskap, det glada budskapet. Så det ligger ju i dess natur att framkalla glädje. Jag tror att vi behöver egentligen bara kunna tänka på evangelium, så borde glädjen strömma upp i våra liv. Evangelium gäller ju även när vi känner oss nere, det gäller när vi är sjuka, det gäller när vi känner oss förvirrade eller bortglömda. Evangelium är alltid evangelium, det står alltid kvar. Det håller i alla livets skiften. För varje människa som har valt att tro på Jesus är evangeliet Guds kraft till frälsning.
Amen.
Så det är inte bara ett glädjeämne, utan det är en verklig påtaglig kraft. Jag tror att vi behöver tänka på evangelium mer. Låt oss bli glada över evangeliet, bli tända för evangeliet, och att vi får liksom på något sätt en ny passion för evangeliet. Att det blir stort för oss, och att det får bli stort i vårt liv.
Ja.
Och det blir också stort i vårt sätt att möta andra människor. Vi möter andra människor med evangeliet.
Mm.
Det är en stor tragedi när kristna inte har förstått evangeliet. Inte har sett evangeliet. Kanske inte ens kan formulera evangeliet. Jag vet att det inte är så här ikväll att någon inte skulle kunna det. Men det finns kyrkor där man faktiskt kan träffa människor som ofta går i kyrkan som inte kan säga vad evangeliet är. De kan inte uttrycka att Jesus dog och uppstod för världens synder, och för att människan är en syndare i behov av frälsning, och sådana enkla sanningar. Men vi behöver bli bra på de enkla sanningarna. De behöver flöda över i våra liv. Vi behöver gå hemma i köket och fundera ut nya finurliga sätt att förmedla evangelium på. När vi står vid huggkubben eller när vi skottar snö, så behöver vi ha det här i tankarna. Hur ska jag på ett bra sätt kunna berätta att vi behöver Jesus till frälsning? Så vi ska bli uppfyllda av evangeliet för egen del och för andras del. I många kyrkliga riktningar, då, moderna kyrkor, så säger man väl att man är evangelisk. Men man har plockat in så mycket under rubriken evangelium. Och ofta så använder man ett uttryck som Jesus talar om. Jag ska snart läsa texten, men i Matteus 24 så säger Jesus att detta evangelium om riket ska predikas till ett budskap för alla folk, och sedan ska änden komma. Så tar man fasta på det här att evangeliet om riket. Och så har man liksom börjat göra egna föreställningar om vad evangeliet är, och utnyttjat det där att det ska handla om riket. Och då kan det nästan handla om vad som helst. För det handlar ju om riket. Och det kan vara allt från socialt ansvar. Och bara, då talar man bara om socialt ansvar och menar sig förkunna evangelium. Eller också menar att man ska ta över i andevärlden. Och så bara håller man på och ber och ber, och man pratar aldrig med människor om Jesus. Och så tror man att man står i evangeliets tjänst. Så det kan ske att ordet evangelium blir för yvigt. Därför måste vi tillbaka till Jesus och apostlarnas definition av evangeliet. För annars kan vi bli lurade och tro att vi tillhör en evangelisk församling, och att vi presenterar ett evangeliskt budskap och lever ett evangeliskt liv. Men vi gör inte det egentligen, utan vi har hamnat ute i periferin. Och det finns en anledning för oss att kolla oss om vi verkligen fortfarande är evangeliska. Evangelikala kanske man skulle säga till och med i vissa kretsar. Men då ska man inte göra det till ett begränsande ord. För man kan vara fylld av helig ande och kraft fast man kallar sig för evangelikal. Det tycker jag att det är lite stolpigt, det ordet. Jag tycker själv att det är väldigt fint. För det evangelikala, det håller man Bibeln för sann. Man håller Bibeln för Guds ord. Och man försöker hela tiden läsa ordet i ljuset av det sammanfattade och sammantagna budskap, evangelium. När allt i Bibeln är sagt och man skakar fram det innersta i budskapet, då får man fram evangeliet. Och vi vet att evangeliet kan allra bäst formuleras i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där har det evangeliets budskapskärna. Och jag vill bara, innan jag läser själva predikotexten här, påminna oss om vad Paulus la i ordet om evangeliet. Första Korinthierbrevet 15 så säger han så här i vers 1. Första Korinthierbrevet 15 är: bröder och systrar, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Och då spetsar vi öronen och tänker, oj, nu ska han påminna oss om hans evangelium. Vad det var han predikade. Nu ska vi spetsa öronen. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Det är fina saker. Jag vill påminna er om orden jag förkunnade. Han förkunnade inte bara evangelium med sin livsstil och med sin kärlek, utan han förkunnade det med sina ord. Amen. Om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Fick han in det också där. Jag meddelade er det allra viktigaste. Hör ni aposteln Paulus ord? Det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Petrus och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Så här säger Paulus alltså, det handlar om Jesu död och uppståndelse på skrifternas grund. Där har du det. Det är budskapet i evangelium. Om det inte finns med, om inte det här är alltså Jesus kom, han dog, han uppstod, och genom tro på honom vinner vi det eviga livet. Om inte det står glasklart, då är inte evangelium där med i sin fulla kraft. Nej. Så det här får aldrig skymmas. Det får aldrig komma i andra hand. Det får inte liksom bäddas in på ett sådant sätt så att det blir nästan oigenkännligt. Det får inte ske. Jag säger tillbaka till evangeliet.
Amen.
Bara säger det till slut också i min lilla inledning här. Efesierbrevet 1 då, så säger han så här, samma Paulus, Efesierbrevet 1:13. I Kristus har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill.
Halleluja.
Så man tar emot anden som ett sigill när man kommer till tro. Och då står det så här, det sanna budskapet kallar han det för, evangeliet. Det är väldigt bra liksom takt i språket här. Det sanna budskapet, evangeliet om vad då? Om vår frälsning. Visst, det handlar om riket i vidare bemärkelse. Riket ska komma, rikets principer ska fungera och Jesus ska vara herre. Men evangeliets kärnpunkt är människan, individens frälsning. Och det är det hela vår verksamhet, hela vår passion och hela vår bön behöver vara riktad i. Och jag vill bara säga det. I engelskan har de ju en del fördelar rent språkligt. Ni som har hört engelska eller amerikanska predikanter, ni har ju hört att när de talar om salvation eller frälsning, så kanske ni hör att de säger att det handlar om justification, sanctification och glorification. Och det låter ju så rytmiskt och bra när man säger det på engelska. Alltså, det betyder rättfärdiggörelse, helgelse, och så skulle vi väl säga förhärligande. Ni hör att det blir inte riktigt samma stuns på svenska, men det är underbara ord. Det är ändå justification, sanctification och glorification. Frälsningen är ju treenig. Vi blir frälsta av nåd genom tro, och vi fortsätter att bli genomfrälsta genom Guds helgande verk, och en dag ska vi bli slutfrälsta när till och med kroppen befrias från sina jordiska begränsningar. Det nickar ni med i, för att ni är bibeltroende evangelikala kristna. Det är den klassiska reformerade teologin, det är den klassiska reformerade soteriologin, alltså frälsningsläran, att vi blir frälsta, fortsätter att frälsas, och en dag ska vi slutfrälsas.
Amen.
Så när vi säger frälsning så inbegriper det allt detta. Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång, och kring den vida världen hörs av kämpar mång, sjunger man i frälsningsamhet. Full frälsning. Jag skulle vilja stanna vid de här olika under de här dagarna. Jag skulle vilja börja då med den första, det som engelsmännen skulle kalla för justification. Vi kallar det för rättfärdiggörelsen. Det är den första, den springande punkten, själva explosionspunkten. Utan den blir ingenting av det andra av. Det blir ingen livsförvandling och det blir ingen himmel. Därför är den av allra största betydelse. Och nu ska jag läsa texten ifrån Romarbrevet 3:20. Jag hoppas att ni ska uppskatta det här, för det gör mig så otroligt lycklig. Romarbrevet. Tack gode Gud för Romarbrevet. Och det tror jag Martin Luther sa också. Ni vet att reformatorerna på 1500-talet, de gav sina liv för att få bukt med detta fruktansvärda villolärosystem som den katolska kyrkan är. Kyrka är nog fel egentligen, den katolska religionen ska vi säga. Och framförallt var det denna vansinniga villolära, denna stöld som hade ägt rum av sanningen om att en människa blir frälst genom tron. Någon frälst genom tron. Och man skulle kunna säga sådär som de sa då, att frälst blir man av nåd genom tro på Kristus. Men det som gjorde att den gamla religionen blev rasande på reformatorerna, det var att de sa så här: vi blir frälsta genom, eller av nåd alena, genom tro alena, på Kristus alena. Och plötsligt så gjorde man sig fri från allt religiöst bråte. Och man förstod att det här har ingenting med att ingå i sakramentala system att göra. Utan det handlar om mitt hjärtas tro på Kristus. Så vi ska veta det, att det här som vi läser om i Romarbrevet, det har det varit strid om i historien. Och jag antar att det kommer att blåsa upp nya strider kring det här. Men vill vi vara evangeliska kristna, då håller vi det här som grundbulten i allt vi lever och kämpar. Det här håller att leva på, det här håller att dö på. Romarbrevet 3:20. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Gud. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror.
Amen.
Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.
Halleluja.
Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Halleluja.
Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tro? Inte alls, vi befäster lagen. Innan jag börjar på själva textutläggningen här, jag ska försöka lite i alla fall, så vill jag säga någonting mer om reformationen. Vi inser att vår rättfärdiggörelse, den är grunden för att vi ska kunna växa vidare i tron. Men i den katolska religionen, det tänker man tvärtom. Att man genom att växa i helighet ska nå fram till rättfärdighet. Och det är det som är den riktigt, riktigt kusliga lögnen. För rättfärdighet är ingenting man kan växa in i. Det kan bara tas emot, som Paulus skriver, som en gåva av nåd. För det är nämligen så att vi behöver en rättfärdighet som är av en sån kvalitet att vi aldrig någonsin kan förtjäna den. Om vi så hade 100 livstider på oss och led alla eländets plågor som någon sorts sonande ritual, så skulle det aldrig hjälpa. Så vi måste förstå det här. Det här är verkligen utgångspunkten för all kristen tro. Och när det här dras bort, då finns det egentligen inte mycket kvar som kan kallas för kristen. Rättfärdighet. Låt oss smaka lite på det ordet. Vilket underbart ord. Rättfärdighet. Färdig på rätt sätt. Så fyllt av genuin godhet och renhet. Gudomlig ordning och rättvisa. Så fritt från nyckfullhet och lömskhet. Så fyllt av friskhet och härlighet. Rättfärdighet. Rättfärdigheten är först och främst ett av Guds attribut, en av Guds egenskaper. Ett attribut som talar om vem Gud är. Han är fullständig i sin rättfärdighet. Fullkomligt rättfärdig. Det innebär naturligtvis också att hela hans natur är i direkt opposition, är direkt i strid med all orättfärdighet. Rättfärdighet och orättfärdighet kan inte mötas, utan det blir som motpoler som skjuter undan varandra. Gud är rättfärdig och i strid med orättfärdigheten. Vi vet att Johannes skriver i sitt brev att Gud är kärleken, och kärleken hatar orättfärdigheten. Har inte sin glädje i orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Så det är väldigt viktigt att vi ser det här. Gud är den rättfärdige. Han är ursprunget till all förståelse av vad som är rätt och fel. Ursprunget till alla kriterier, skulle man kunna säga, för vad som är sant och gott och för vad som är falskt och ont. Det är endast i ljuset från Guds rättfärdighet som rätt och fel djupast sett kan urskiljas. Han är helt enkelt den store laggivaren. Den som uppehåller allt som kan kallas moral, etik, eller dygd, eller rättvisa. Nu är det faktiskt så att människan är skapad i Guds avbild. Och även om avbilden har kraschat totalt i syndafallet, det behöver man inte vara kristen för att tro, för att det räcker med att man har en historiebok. Så har det alltså blivit en förvrängning. Den bild som Gud en gång skapade oss till, den har blivit förvrängd. En förvrängning av vad den var ämnad att vara. Men allt har ju inte gått förlorat. För att människor har i alla kulturer och samhällen, i alla tider, så långt jag kan förstå i alla fall, haft en intuitiv känsla för rätt och fel. Bibeln lyfter fram det här som den inre lagen. Hedningarnas lag kallas den ibland för. Eller samvetets lag. Men det här är ju ingen tydlig eller definitiv parameter, samvetet. Historien bevisar att samvetets röst fått stryka på foten många gånger. Och människor har både enskilt och kollektivt uppvisat fruktansvärda bevis på ett förstört och dövat och överkört samvete. Man behöver tänka på Hitler, Tyskland. Trots det här då, så har ändå alla kulturer frambringat någon sorts rättssystem, någon sorts normer, någon sorts lagstiftning. Även i de mest primitiva kulturer så har det ändå funnits deras egna uppfattningar om rätt och fel. Man har velat undvika anarki och socialt sönderfall liksom. Människans förmåga och vilja till att omfatta lag och rätt talar faktiskt i tydliga språk om vårt ursprung. Vi är skapade av en rättfärdig Gud. Och vi är skapade för rättfärdighet.
Halleluja.
Jag tycker det är spännande. Rättfärdiggörelse, det är en juridisk term. Men det har en djup andlig innebörd. När man läser om ordet i uppslagsverk, så skiljer de mellan juridisk och troende eller religiös rättfärdighet. För det finns en djupare dimension i ordet. När man tänker på det ur ett andligt perspektiv. Och jag anar alltså att Gud har gett oss nåden att få det här ordet. Han har klätt den här nåden i att få bli rättfärdiggjord. eller rättfärdigad eller rättfärdig förklarad just i den typen av term, för att den är så universell, den är så lättfattlig. Även det minsta barn kan egentligen fatta det. Och det är ju så oerhört befriande ord. Alla har vi ju gjort upplevelsen av att vara anklagade. Ibland med rätta, och vi har varit villiga att erkänna det. Ibland med rätta utan att vi har varit villiga att erkänna det. Ja, du. Och ibland utan rätt. Och trots att vi har varit oskyldiga då. I vilken av dessa situationer vi än har befunnit oss, så kan vi ändå leva oss in i den nedbrytande, obehagliga, ibland gastkramade känslan av att vara anklagad. Alla avskyr den känslan, eller hur? Ingen går väl och njuter av att man känner sig anklagad och uthängd. Jag kan knappast tro. Med allt vad det innebär av skuld och skam och förkastelse och känsla av desperation och maktlöshet. Och historien innehåller många oerhörda berättelser om människor som har ansträngt sig till det yttersta för att bevisa sin oskuld. Och människor som in i det sista har förnekat sin skuld. Av den enkla anledningen att det djupt inom oss finns en längtan efter den inre frihet som bara rättfärdighet och oskuld kan ge. Så det här finns i alla människor. Hela Bibelns vittnesbörd, alla Bibelns böcker utgår ju från lagen, den mosaiska lagen. Och den sammanfattas, det känner vi till allihop, i de 10 budorden. Du ska inga andra gudar hava vid sidan av mig och så vidare. Det är alltså själva kärnan i Bibeln, och alla andra texter utgår ifrån lagen. Och när Jesus träder in på världshistoriens arena, så står det också i allra högsta grad i förhållande till lagen. Förutom att skärpa lagens krav som Jesus gör, och nästan frambringa panik ibland hos sina lärjungar, det gjorde han på flit alltså. Han skärpte lagens krav genom att lyfta fram den djupare och högre dimensionen av lagen, alltså insidan av lagen. Men förutom det så säger han också att han har kommit för att fullborda lagen. Han säger att inte en prick av lagen ska försvinna, utan allt ska fullbordas, och att det är han som ska göra det.
Amen.
Själv skulle han bli frestad i allt, alltså frestad till lagöverträdelse, men visa sig vara helt utan synd, utan orättfärdighet, utan all skuld i någon som helst mening eller form. Han var Guds rättfärdige, Guds helige mitt ibland oss. I sin trohet mot Fadern, i kraft av sin natur och i kraft av sin totala lydnad och sin fullkomliga vandring i överensstämmelse med Faderns bud och vilja, så levde Jesus ett allt igenom rättfärdigt liv. Underbar Jesus. Han är Gud, och han är den fullkomliga människan. 100% Gud, 100% människa.
Ja.
Och Jesus slog också genom sin undervisning, sitt liv och framförallt sin död på korset. Han slog fast att Guds lag är okränkbar. Det finns ingenting i Jesu liv som säger att man kan kränka lagen. Ibland när de försöker sätta dit honom för att han har gjort någonting som de inte uppskattar, så visar han hur fel de har. Och att det egentligen är de som överträder lagen och säger att de håller den. Så han gjorde aldrig det där. Han gav aldrig utrymme för lagöverträdelse. Aldrig.
Nej.
För han visste att Guds eviga heliga lag är okränkbar. Ingen skapad varelse kan någonsin ta sig förbi den. Eller ta sig liksom runt den.
Nej.
Det är det som är så mäktigt med lagen. Vi klarar oss inte utan den. Och vi kan inte leva med den.
Nej.
Och det visste han. Bli inte förskräckt nu, snart ska ni få höra. Halleluja. Ja, Jesus ställde faktiskt hela sin samtid inför det fullständigt omöjliga i att leva upp till Guds lag. Han sa till råga på allt att den som har överträtt ett av buden har överträtt alla. Gjorde det visserligen genom aposteln, men det är ju hans ande som inspirerar aposteln. Hur många kan skryta med att de aldrig haft några andra gudar utom Herren? Eller ännu värre, ersatt honom med ingenting? Han fick sina lärjungar att utbrista: Om kraven är så fullständigt orimliga, mästare, vem kan då bli frälst? Det var dit han ville föra dem. Men ni kommer ihåg vad vi läste. Lagen kan bara ge insikt om synd. Ingenting mer. Ingenting mer. Samvetets lag, den intuitiva lagen, Guds heliga lag. Allt för oss till en enda punkt. Vi står där. Oförmögna att leva i harmoni med gudomlig norm. Ingen människa kan säga att de gör det. Han är i så fall en lögnare. Om vi säger att vi inte har någon synd, så gör vi honom till lögnare. För det är han som säger att alla människor har blivit syndare och gått miste om härligheten från Gud. När vi talar om Jesus och vill förstå evangeliet, så är det så oerhört viktigt att vi förstår ordet ställföreträdare. Smaka lite på det. Ställföreträdare. Någon som träder in i mitt ställe. Som människa hade ju Jesus rätt inför Fadern att representera och ställföreträda. Träda upp istället för hela mänskligheten i alla tider. Han är representant för hela människosläktet. Han ställer sig själv ansvarig för hela människosläktet. Han iklär sig ansvar för alla generationer i alla tider. Den makten har han, den rätten har han, underbara Jesus. Som Gud så har han också möjlighet att representera Gud med allt vad han är och vill med människan inför mänskligheten. Så han är alltså både vår representant inför Gud och Guds representant inför oss. Det är därför vi aldrig kan göra avkall på att Jesus är både människa och Gud. Jesu gudom och Jesu mandom. Det är en total grundpelare i evangelisk tro. Annars blir försoningen omöjlig. Men vi tidigare har hört i förkunnelsen, så vet vi att Jesu lidande och död blev till försoning för hela världen och att vem som helst kan bli frälst. Då säger vi så här, grunden till att vi kan bli förklarade rättfärdiga, inte att vi blir allt genom rättfärdiga, allt vi tänker, säger och gör och känner, men vi kan bli förklarade rättfärdiga, det är att Jesus tog vår skuld, tog vår orättfärdighet, alla våra överträdelser, alla våra missgärningar, alla våra ackumulerade tillkortakommanden, tog han på sig och erbjöd sig frivilligt att utstå straffet för våra synder, det straff som vi skulle ha fått bära. Han dog i vårt ställe. Han dog för dig. Han dog för mig. Den fruktansvärda död som vi hade tvingats dö på grund av vår orättfärdighet, vår nonchalans och vårt oberoende av Gud. Det straff vi hade tvingats genomlida i evighet på grund av vår synd. Allt det bar han för oss i en kärlek utan gräns och mått. Där har du det. Där har du det. Och utan det finns det inget evangelium. Utan det finns det bara konstiga, religiösa, snurriga rörelser. Men nu, genom att Jesus har gjort allt detta, så har vi alltså i honom vår rättfärdiggörelse och vår fortsatta rättfärdighet. Att han är ställföreträdare innebär alltså att vi får tillräkna oss hans verk. Vi får göra anspråk på, ta emot och erfara resultatet av det han gjorde för oss. Det här är evangelium, mina vänner. Man säger lite på lite slarvig svenska. Han gjorde jobbet och vi får del av resultatet. Det är fruktansvärt orättvist, men det är kärlek. I Frälsningssamlingen har vi en lärosats som är så här. Vi tror att vi rättfärdiggöras av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig. Vi rättfärdiggörs av nåd, av idel, ofattbar, oanständig, underbar, överflödande nåd.
Halleluja.
Han hade inte behövt göra någonting av det här. Han är helt suverän. Han har inga skyldigheter. Men han gjorde det ändå. För han älskar oss. Han älskar oss. Han gjorde det av kärlek och nåd utöver nåd.
Halleluja.
I frälsningen ingår ju två huvudmoment. Förlåtelse då, eller rättfärdiggörelse som vi säger här ikväll. Samt pånyttfödelsen. Man skulle kunna säga att bägge de här två nådesgärningarna från Gud med två sidor av samma mynt. I samma ögonblick som en människa vänder om och tror på evangeliet, amen, tror på Herren Jesus Kristus, så blir hon frälst.
Halleluja.
Och det innebär att hon blir rättfärdiggjord och född på nytt.
Amen.
Det går inte att undvika det ena eller det andra. Man får ta bägge alltså. Det finns ingenting där något konstigt att det ena kommer efter ett tag. Utan man blir i samma ögonblick rättfärdiggjord och man blir född på nytt. Man skulle kunna säga så här, rättfärdiggörelsen, det är en högljudd, andlig, juridisk frihetsförklaring.
Amen.
Som sker inför hela universum. Det är någonting som Gud gör för oss.
Amen.
Till skillnad då från pånyttfödelsen som är någonting som han gör i oss. Men låt oss stanna nu inför för rättfärdiggörelsen. Någonting han gör för oss. Den rättfärdighet som alltså har sin grund i att det som Jesus har gjort när han dog för våra synder på korset och uppstod igen ifrån de döda, det gäller. Och det är det och ingenting annat som gäller. Ingenting annat. Ingenting annat gäller. Vår enda försoningsgrund, vår enda frälsningsgrund, vår enda rättfärdighetsgrund är Jesu Kristi ställföreträdande död på korset och hans segerrika uppståndelse. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Jesus din frälsningsklippa, saliga verklighet. I skiftande öden, i livet, i döden är han min rättfärdighet. Det är frälsningssamma sång det också. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, pånyttfödelsen är någonting som gör i, Gud gör i oss. Det är grunden för att rättfärdigheten också ska sprida sig och etablera sig i hela vår varelse. Och det är det vi kallar för helgelse. Jag ska tala lite mer om det imorgon kväll. Men den här läran om rättfärdiggörelsen säger alltså tydligt att det är tron som sätter oss i kontakt med denna nåd. Tron är den nyckeln som löser ut denna ofattbart rika gåva över våra liv. Tron är alltså det enda som frälser. Ja, det är Gud som frälser. Han gör det genom tron. När vi gensvarar. Han ger oss nåd att gensvara på hans nåd. Då frälser han oss. Halleluja. Biblisk frälsande tro är det enda som behövs för att vi ska få del av detta. Vet ni, religion, det är ett eländes elände. Och ofta vill den göra om tron till någonting som den inte är. En del kallar det att man måste utöva tro. Och det kräver meriter, det kräver gärningar, det kräver sakrament och dörrknackningar, moralisk oförvitlighet eller dylikt. För att man ska liksom förtjäna nåden. Och så börjar man kalla massa saker vi ska anstränga oss med för tro. Bara lägga till det där att vi ska utöva den. Och så man tappar bort alltihop. Precis som att nåd skulle kunna vara något man kan förtjäna. Det fattar ju vem som helst. För i samma ögonblick som jag förtjänar någonting så upphör det ju att vara nåd. Och så, ja, hur ska jag kunna ge dig nåd när du insisterar på att ska förtjäna det? Jag måste vänta tills du tar emot det som just nåd, vilket det är.
Halleluja.
Amen, amen, amen. Och det är heller inte bara då ett intellektuellt församthållande, jag tror på den historiska Jesus, som inte inbegriper hjärta och liv. Det är inte heller tro. Utan den sanna bibliska frälsande tron är hjärtats fulla förtröstan.
Amen.
På Jesus alena och nåden alena.
Amen.
Där har du det. Det är den bibliska frälsande tron. Det betyder naturligtvis inte att vi föraktar goda gärningar och struntar efter att söka det heliga livet. Men vi gör inte det goda för att bli frälsta.
Nej.
Utan för att vi blivit frälsta.
Amen.
Hör du det? Vi gör inte en massa gott för att bli frälsta. Vi gör det för att vi har blivit frälsta.
Ja,
och det är en väldig skillnad. Det är skillnad. Det är som skillnad mellan natt och dag. Himmel och helvete kan hänga på det. De kommer fram till Jesus och säger: mästare, har inte vi drivit ut onda andar i ditt namn och gjort stora under och tecken i ditt namn och sådär. Och Jesus säger: gå bort från mig, ni ogärningsmän. Jag har aldrig känt er. Man tänker bara, det låter inte klokt. Varför säger han så? Jo, de har massor med gärningar. Men den enda slutsatsen vi kan dra är att de har inte satt sin fulla förtröstan på Jesu fullbordade verk. På den dagen ska många säga herre, herre. Men de har inte tron på honom och honom allena. Den sant kristne, lyssna nu, tar avstånd, det här är väldigt viktigt, både från sin orättfärdighet och från sin egen rättfärdighet. Vägrar åberopa sina meriter och förtröstar endast och allenast på Jesu fullbordade verk. Det är oerhört viktigt, det är oerhört viktigt att en kristen förstår den här evangeliets tjänst. Att vara upptagen av sina misslyckanden är inte vad Gud har tänkt. Han vill att vi ska vara upptagna av tacksamhet över att vi är förlåtna och rättfärdiga av bara nåd. Att vara upptagen av sina meriter och sin förträfflighet, det är religiös trädom och hyckleri. Om judarna, skriver Paulus i Romarbrevet 10:3, de vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan de försöker hävda sin egen. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Allvarligt. Försöker upprätta sin egen. Hela det katolska systemet går ut på att upprätta sin egen. Det är en helt främmande religion. Men reformatörerna visste vad de gjorde när de gav sitt hjärteblod för evangeliet. Om judarna, skriver Paulus som sagt, att de inte har underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Så rättfärdigheten från Gud är alltså någonting man måste underordna sig. Det är intressant, eller hur? Vad är det står? Flera gånger citerat i skriften: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd. Där har du det. Halleluja. De som är meritorienterade är ofta mycket fördömande mot andra. Och kan till och med få för sig att peka på andras fel och säga: du kan inte vara frälst, för det ser ut som du gör i ditt liv. Visst, vi ska söka helighet i hjärta och liv. Visst, vi ska absolut låta oss formas till Jesu likhet av anden. Men helgelsen är inte vår frälsningsgrund. Helgelsen är inte grunden för vår rättfärdiggörelse. Rättfärdiggörelsen är grunden för vår helgelse. Det här behöver vi sannoliken få på rätt köl i dessa tider. Vår frälsningsgrund är nåden vi får genom tron. Allt annat strider mot evangeliet. Nu kanske någon är lite kalvinist här. Men det är kanske inte så vanligt i Sverige. Men hade det funnits en inbiten kalvinist här, så hade han kanske sagt så att: nej, inte ens tro kan vi göra på egen hand. Och det kan vi aldrig veta om det är Gud som ger oss nåd och tro, eller om vi har ett eget sensiv att tro. Det spelar ingen roll. För hur det än blir, så tror vi, och när vi tror så kommer nåden. Men kanske någon då skulle hävda att tron skulle vara en gärning, så att vi liksom frälser oss själva. Förstår ni tanken? Att man liksom så här: ja, nu ska jag tro, dra igång ett trosprojekt här. Men det här är helt obibliskt. För i Romarbrevet så ställs tron i skarp kontrast till gärningar. Vi kan läsa till exempel Romarbrevet 3. Det kan vi läsa det från vers 27. Det är ett fantastiskt ställe. Det står så här: men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Kan ni se det? Så oerhört tydligt det står. Vi kan också läsa ifrån kapitel 4, vers 5. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Kan ni se det? Tron ställs alltså i kontrast till gärningarna. Och som om inte de där två hjälpte, Så kan vi ta vers 16 också i kapitel 4. Då står det så här. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar, Abrahams alltså. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så en del som kanske säger så här, ja men det här gäller bara den judiska lagen. Det är den judiska lagen som inte kan rättfärdiga. Men däremot kyrkans lag med alla regler och bud och sakrament och ordningar, det är den som gäller nu. Men Abraham, han hade ju ingen judisk lag, den hade ju inte ens kommit.
Nej.
Så att det håller inte heller.
Nej.
Utan det är alla typer av gärningar, också kristna religiösa gärningar, är fullständigt överflödiga. Bibeln frågar inte om vi har gått igenom långrandiga baptistiska dopförhör, eller om vi har gått rekrytkurs i Frälsningsarmén, eller vi blir döpta en och två eller flera gånger. Utan en fråga, tror du på mig?
Amen.
Har du satt din förtröstan på mig, frågar Jesus.
Ja.
Det är det som är den avgörande frågan. Det ska vara av tro för att det ska heta av nåd.
Halleluja.
Därför är inte tron en gärning. Man skulle kunna säga så här, tron är motsatsen till gärningarna. Det är antigärningen, det är icke-gärningen som för oss in i nådens underbara flöde. Jag vet inte om jag skulle vilja testa ett uttryck på er här. Man skulle kalla en tro för kapitulation. Att bara ge upp sitt eget och hela sitt hjärta förtrösta på honom. Älskade vän, du står inför den största frihet som en människa någonsin kan ställas inför. Den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Tänk om du skulle besluta dig idag för att tro evangelium av hela ditt hjärta. Sluta se på dina tillkortakommanden. Sluta förtrösta på din egen oförvitlighet. Kom till Jesus bara, ta emot honom.
Amen.
I tro. Ta emot honom i ditt liv genom att tro evangelium. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Allt är förberett. Allt är klart. Allt är fullbordat. Ingenting kan dras ifrån. Det står evigt fast. Ingenting ska läggas till. Det är fullkomligt. När Jesus säger det är fullbordat, så menar han ju vad han säger, förstår ni väl. Det behövs inga sakramentala system, det behövs inga asketgrejer, det behövs inga pietistiska självplågande grejer. Det enda som behövs är hjärtats fulla förtröstan på Jesus. Och hela himlen är din. Kommer ni ihåg rövaren på korset? Och vad han fick säga? Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han hann inte med någonting. Det var bara några minuter innan han skulle ge upp andan inför de brutala romerska soldaternas fruktansvärda stick och hugg och slag. Han hann inte med någonting av religiositet.
Nej.
Han hann inte gå och läsa med Jehovas vittnen eller något annat absurd. Utan det enda han var att sätta sitt hjärtas förtröstan till honom som var korsfäst för hans skull. Och han säger, du ska vara med mig i paradiset. Så fungerar det, förstår ni. Den där rövaren, han ger som sorts slutbevis på att allt det Jesus har förkunnat och allt det Paulus skulle komma att förkunna, att det var sant. Halleluja, halleluja, halleluja. Han säger det är fullbordat när han hänger på korset. Ingen har någonsin liksom hört honom säga det är halvgjort. Eller det är trekvartsgjort. Eller jag nådde nästan fram.
Nej
du, det är fullbordat, säger han. Och är det fullbordat, så är det fullbordat. Då finns det en total helig rättfärdighet, en komplett rättfärdighet, en fullkomlig rättfärdighet som ingen människa någonsin kommer i närheten av, hur förtjusande hon än är. Det finns en fullkomlig rättfärdighet i den fullkomligt rättfärdige som fullbordar verket på korset och fullbordade för vår skull. Halleluja, han som blev utlämnad för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Det är där vi behöver landa, förstår ni. Och jag önskar att ingen ska gå härifrån kyrkan ikväll utan att ha sett evangeliet, förstått evangeliet, blivit ny kärvel, att säga, i evangeliet. Jag tror att Herren vill att det ska vara så. Kanske du har varit en kristen under längre tid. Och du har levt i en miljö av helgelselängtan. Och det är underbart. Visst ska vi det. Du har varit kristen länge och haft höga ideal. Och fienden har smugit sig in och börjat injicera fördömelse i dig. En känsla av att du är otillräcklig inför Gud. Idag omsluts du av evangeliets ljus. Och inbjuds att i tro kapitulera för den nåd som gör dig rättfärdigt förklarad. Du kommer kanske att kämpa med ett och annat, men du ska veta att du har din rättfärdighet. Rättfärdigheten kan du aldrig titta efter i dig själv. Liksom om du försöker titta här så kommer du aldrig hitta den. Kanske kan hitta spår av helgelsen så småningom. Men rättfärdigheten tittar vi inte här efter. Den måste du titta efter där.
Amen.
Den har du i honom.
Halleluja.
Som dog för dig på korset.
Halleluja.
Och hur du än känner dig, hur du än lyckas eller misslyckas, så kommer han alltid att vara likadan idag. Halleluja. Söker en förlorade, frälser, arma syndare. Ja, han är likadan idag.
Amen.
Det han gjorde på korset gäller 100% idag. Det ekar fortfarande i andevärlden. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Vem som vill få komma och ta emot fritt och förinte och dricka ur källan med levande vatten. Hur länge ska vi liksom titta på oss själva och tänka, igår var jag frälst, idag är jag nog inte så frälst. Sluta med det där. Det har ingenting med igår och idag och alla dagar. Utan det har med vem han är och att han har gått in och ställt sig där. Och vet ni, han uppstår och han lever. Och vet ni vad han lever för? Han lever för att mana gott för oss. Han lever att ständigt stå där som vår försvarsadvokat. Ständigt stå där som vår försvarare. Ständigt förstå där som vår förespråkare. Ständigt stå där som vår rättfärdighetsmall inför denna helige Gud. Gud väljer att se dig rättfärdig genom Kristus. Och det har egentligen ingenting med din egen utveckling att göra. Nu vet vi att den kommer också, absolut. Så det är inte det jag säger. Och det är i allra högsta grad önskvärt. Men eftersom vi inte stannar inför det ikväll, utan vi stannar inför vad vi har i rättfärdiggörelsen, så vill jag stryka under det. Det har ingenting med din eventuella utveckling eller avsaknad av utveckling att göra. Allt har du i honom.
Amen.
Och jag hoppas att du har deponerat hela din förtröstan i honom.
Tack Jesus.
Ja, jag talar inte i tungor. Tänk om jag inte är frälst. Du, om du inte talar i tungor så är Jesus ändå det fullbordade offret för dig. Han var säker. Hans löften står kvar. Även om vi skulle vara alldeles oförlösta. Jag har ingenting med andligheten eller liksom hur det är i våra liv. Det enda det har att göra med att vi har valt att rösta på honom. Halleluja, halleluja, halleluja. Du kan få del av det nya livet. Av anden som vittnar tillsammans med din ande om att du är Guds barn. Och hur får du det? Genom en religiös känsla för stunden? Nej! Genom att du ser evangeliet. Och tänker, yes, det är för mig. Du kan få gå härifrån ikväll med ett starkt vittnesbörd inom dig. Att du är rättfärdig, fri och frälst. Och utan all fördömelse. Gud är den som frikänner.
Halleluja.
Vem kan då fördöma? Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Jesus kom i syndigt kött gestalt och han tog det på sig. Och vi står fria av bara nåd. Halleluja. Halleluja. Det är ingen billig nåd vi predikar. Den har kostat himlen våldsamma summor. Bildligt talat. Det är ingen slarvig nåd. Det är ingen nåd som låter oss leva loppan resten av våra liv. Utan en nåd inför vilken vi bävar. En nåd inför vilken vi böjer oss. En nåd som vi känner på. Åh, tack, tack, tack Jesus. Kära Gud, vad hade det blivit av oss utan nåden? Vad hade det blivit av dig inför Guds fullkomliga rättfärdighet om inte Jesus hade ställt sig emellan? Åh, vad vi älskar Jesus. Vi älskar evangeliet. Undra på att vi vill vara evangelister. Ja. Undra på att vi vill vara evangeliska.
Ja.
Undra på att vi vill vara evangelikala, om det betyder något speciellt då. Det tror jag på. Nu ska jag sjunga en sång. Och den är skriven av en prins. Det är skriven av en riktig prins. Prins Oscar Bernadotte. Kungens farfars bror. Oj, förlåt. De ringde faktiskt från Stockholms slott till mig. Jag höll på att ramla av stolen. Men jag såg att det var ett nummer från slottet. Jag hade ringt på telefon och jag tänkte undra vem det var, så jag tittade. Och då stod jag i hovet i Stockholm och tänkte, nu har det väl slagit över för någon. Då var det från slottet. Och då skulle de spela in tv-gudstjänster i slottskyrkan. Och kungaparet skulle närvara. Och väldigt märkvärdigt. Och så hade de då rotat i gömmorna där och hittat en visa av, alltså, kungens farfar, Gustav den femtes bror, Oscar Bernadotte. Ni har säkert hört namnet. Han var en from man. Han var hängiven i evangeliet. Och han besökte ofta missionsorganisationer, engagerade sig hela sitt liv. Han avsade sig sin kungliga värdighet för att gifta sig med en vanlig jänta. Så han var en väldigt speciell karl, alltså. Men han hade sannoliken konungslig värdighet. Och han blev radikalt frälst. Han var den enda i kungafamiljen som bara varit frikyrkligt bekännad, om man säger så. Och de hade ingen aning om att han kunde skriva musik. Många av de andra har ju skrivit musik, Nils Gustav och studentsången. Men Oscar visste de ingenting om. Men han försökte skriva lite noter utan pinnar och flaggor. Eller bara pluppa och sen. Men man kan i alla fall utröna vilken melodi det är. Och så tänker de så här, vem ska sjunga den här? Måste vara en sångare som har frikyrklig förankring. Och då hade det någon föreslagit mig då. Så jag fick åka dit helt enkelt då. Och stå där som en krake. Och alla dessa tjusiga människor och kameror. Och så sjöng jag den här sången. Och tänkte, jag tyckte det var som att Guds ande bara lägrade sig. Så den 24 februari tror jag, den 3 mars, ska de där tv-gudstjänsterna sändas. Och jag ska sjunga lite mer också. Jag vill ge dig, och här är min lovsång. Så kungaparet där och nickade såg så lyckliga ut. Så jag antar att de också var gripna av stundens allvar. Och jag tycker det är så fantastiskt. Och jag tänker också att vi brukar sjunga, jag ger dem där, hur ska det kännas då? Den här evighetens morgon. Och där kung och tiggare bär samma dräkt.
Ja.
Åtminstone lika dräkt. Och det blir så tydligt liksom. En uteliggare utan tänder, luktar apa, kan inte prata rent, sönder supen, sönder knarkad och eländig, fladdrig och fötterna går. Jag träffar dem varenda dag på stan i Västerås. Och så en prins på hovet. Alla är beroende av samma nåd. Det är så stort. Jag ska försöka sjunga den här nu då.
Tack Jesus. Halleluja.